Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är morgonen den 16 april 1967. Det är en kylig vårdag, bara några plusgrader, och vinden viner utanför fönstren. Det hela börjar som en helt vanlig morgon hos familjen Larsson på deras gård på Cirkeln i sjön Åsnen, cirka 2 mil söder om Växjö. Men det är en morgon som kommer att förändra allt. Mitt namn är Sofie Nublin och du lyssnar på en nyårsspecial av Olösta fall om en pojke som en kall aprilmorgon bara försvann. Det är den 13-åriga Alvar Larsson. Just denna morgon vaknar han tidigt, och när han sätter ner sina bara fötter mot det svala sovrumsgolvet är klockan bara 07.30. Det är hans mamma som väcker honom. Frukosten är färdig. Alvar gick ut i köket. Där åt han en smörgås och drack ett glas juice innan han klädde sig från pyjamas till vanliga kläder. Alvars mamma ropade åt honom och bad honom att gå ut till vedboden och hämta lite mer ved. Utan att svara sin mamma satte Alvar på sig sin gröngrå vindjacka och klev i sina träskor. Mer än så klädde han sig inte, trots kylan där ute. Vedboden låg bara 20 meter från huset och han skulle ju bara snabbt fram och tillbaka. Alvar tar vedkorgen under armen och öppnar köksdörren. Ute är det blåset och kallt. Han tar ett kliv ut och stänger dörren efter sig. Under tiden ropar hans mamma efter hans 15-åriga storebror. Det är dags att vakna och gå upp. Hela familjen måste hinna klä sig och göra sig färdiga inför högmässan i Urshults kyrka. Pappan i familjen är i ladugården tillsammans med familjens yngsta, ett småsyskon på 5 år. Klockan närmar sig 8 på morgonen och när Alvar inte kommer tillbaka från vedboden öppnar hans mamma köksdörren och ropar efter honom. Men utifrån gården ekar hennes rop utan något svar. Alvar! Nu börjar oron att susa till i bröstkorgen på henne. Vart har hennes son tagit vägen? Hon klär på sig jackan, kliver i träskorna och ger sig ut i kylan mot vedboden. Men där är tomt. Hon larmar för resten av familjen som tillsammans söker av gården efter Alvar, men utan resultat. Nu kommer oroliga grannar och hjälper till att söka av området runt huset i skogen. Men när klockan passerat lunch och morgonen övergått till eftermiddag vid 13:30 larmar Alvars pappa polisen. Vart kan Alvar ha tagit vägen? Familjen befinner sig på en ö och marken att söka av på är ändå en begränsad yta. Polisen organiserar en skallgångskedja som söker av hela ön. Man finkammar varenda kvadratmeter av cirkeln som är cirka 17 000 tunnland stort i ytan med hjälp av polis, militär, allmänheten och helikoptrar. Men Alvar är som uppslukad av jorden. Efter en vecka börjar man även att söka på stränderna till närliggande öar. Kanske har Alvar hamnat i vattnet. Kan han då flyttat upp någon annanstans? Sjön runt cirkeln och närliggande öar söks av med båtar. Men Alvar är och förblir borta. Första polisassistent Erik Hägg från Älmhult uttryckte i samtal med ortspressen att han var förvånad över att ingen hade sett Alvar. Cirkeln var ett allmänt utblicksmål på helgerna och landsvägen som förbinder ön med fastlandet låg bara 50 meter från familjen Larssons hem. Det mystifierar att allmänhetens gensvar varit så svagt, sa Hägg. Tipsen är mycket färre än de brukar vara i ett motsvarande fall. Tankarna for och yrde och samtalen gick mellan boende på ön tills man började prata om mordet på Thomas Blomgren i Växjö 3 år innan Alvars försvinnande. Kunde det vara så att en vansinnig mördare med syfte att mörda just barn gick lös i trakterna? Ett tips från ett trovärdigt vittne kom in från Påskallavik på Smålands östkust. Vittnet menade att man hade sett en pojke dagen efter Alvars försvinnande, vars signalement stämde med Alvars. Men tanken på att Alvar skulle ha rymt stämde inte överens med pojkens sinneslag. Alvar var en lugn pojke som aldrig visat några tendenser på ett sådant beteende. Dessutom fanns hans sparpengar och hans cykel kvar hemma vid Larssons gård. Om han hade velat rymma hade han inte då tagit med sig sina besparingar. Dessutom var han alldeles för tunt klädd för det kalla vädret i sin tunna vindjacka, barfota, i ett par träskor. Polisen förhörde invånarna på cirkeln. 50 soldater finkammade ön ännu en gång, utan resultat. Och teorin om att pojken skulle ha drunknat hängde och övervägde. Men varför hade han tagit sig till sjön när han enbart skulle till vedboden? Frågetecknarna var och är än idag så många. Kanske hade Alvar blivit kidnappad. Men även denna teori kändes föga trolig. Vid denna tidpunkt var bilar ute på cirkeln högst ovanligt. Dessutom borde en främmande bil uppmärksammats av vittnen. Och Alvars mamma menar på att hon borde ha hört motorljuden om ett fordon kommit nära gården. Tiden gick och Alvar kom inte hem. År 1978, 11 år efter hans försvinnande, kom ett tips in från en kvinna som menade på att en släkting till henne ska ha gömt Alvars döda kropp vid ett sommarhus i Munkarp. I 2 år skulle kroppen varit gömd på platsen. Sen när en äldre släkting sedan hade avlidit skulle mannen ha gömt Alvars kropp i den utgrävda graven längst ner under granris. Man öppnade upp graven, men ingen Alvar. Det dröjde till 1982 innan man gjorde ett genomslag i fallet. Det var i november som 2 jägare befann sig på den lilla obebodda ön Klasö i Åsnen, cirka en halv mil från cirkeln där familjen Larsson bott vid Alvars försvinnande. Ett kranium hittades, och med hjälp av tandanalyser kunde man nu bekräfta att kraniet tillhörde Alvar. Skallbenet var illa däremot och i nacken fanns ett stort hål. Men många år hade passerat och det var omöjligt att utröna om hålet i bakhuvudet uppstått före eller efter Alvars död. Skallbenet kunde lika väl ha skadats av väder och vind under alla de år det legat där ute i naturen. Till TT uttrycker sig kommissarien Lennart Johansson vid Växjöpolisen så här angående fyndet av kraniet. Kraniet har flyttats ganska nyligen till den plats där det hittades i fredags. Kraniet vilade på en bädd av löv som fallit nu i höst. Men var kraniet ursprungligen legat vet vi inte. Det har i varje fall inte varit i närheten av fyndplatsen. Kraniet var bevuxen med mossa och på fyndplatsen växer ingen mossa. Vi vet alltså att Alvar mist livet, men inte hur eller varför. Vi vet också att han flyttats från det stället där han förlorat livet till en annan plats. Det är här teorierna om vad som kan ha hänt tar olika vägar. Vissa tror att Alvar ska ha halkat i från den klippiga stenkanten och slagit i bakhuvudet och drunknat. Att han helt enkelt flutit till land någonstans, på en plats där det växer mossa. Och att hans kranie sedan flyttats av någon slags rovfågel. Men sannolikheten kring om detta skulle kunna skett är omöjligt att svara på. På bloggen 29 juli 1965 och andra olösta försvinnanden spinner Eva Kullenberg vidare på denna teori. Hon skriver att Ivar inte kunde simma och att man i närheten av kraniet ska ha funnit en murken eka. Enligt hennes teori menar Eva att Ivar kanske tagit ekan och rott ut en bit. Han kanske hade sett någonting i vattnet som han ville titta på och därför rott ut. Men om någon anledning inte kunnat ta sig tillbaka in till land igen. Båten kan ha flutit iväg. Kanske drunknade Alvar. Eller så tog han sig i land på lilla Klasen, slog huvudet och gömde sig någonstans, där han sedan avled. Eva skriver att kraniet kanske drogs fram av ett djur, kanske av en räv. Sedan har vi teorin om att Alvin kan ha blivit bortförd och mördad av människohand. Att förövare flyttar på sina offer är inte ovanligt. Men vem ville honom så illa? Det finns även teorier om att det kan ha skett en olycka och att familjen själva försökt dölja händelsen. Alvar gick ut för att hämta ved och kom aldrig hem igen. Hur han försvann, hur han dog och varför är än idag ett mysterium. Ett mysterium som vi troligtvis aldrig kommer att få något svar på. Tack för att du har lyssnat på denna nyårsspecial. Vi önskar er lyssnare ett alldeles underbart gott nytt år.